Rubriken på det här föredraget är Luther om lag och evangelium. Men hur går det ihop med det vi har lärt oss flera gånger de här dagarna? Jesus först. Jesus först. Jesus first. Och så är det Luther och Luther och Luther. Men det går faktiskt ihop. För detta, denna undervisning om lag och evangelium handlar just om Jesus först. Jesus först. Vi behöver både lag och evangelium. Lagen för att se, som vi sjöng här nu i salmen, vår oförmåga. Vi kan inte frälsa oss själva, och synden sitter så djupt i oss, och vi ska tala med Luthers ord mera om det. Det är inte bara lite på ytan, utan det sitter djupt inne i vårt inre. Så att utan Jesus och utan Jesus först, så är vi förlorade. Det är djupt tragiskt att Bibelns tydliga lära om lagen och evangeliet och vad lagen innebär och vad evangeliet innebär, att man inte har så stor kunskap om det på många håll. Framförallt blandar man ihop lag och evangelium. Det hålls inte isär. Luther växte upp i en kyrka där man verkligen blandade ihop lag och evangelium. Och så fick man varken lag eller evangelium egentligen. När man blandar in lagen i evangeliet, så går evangeliet förlorat. Det villkorslösa, friköpande, friskapande evangeliet gick förlorat. Och när man blandar in evangeliet i lagen, så tonar man ner lagens krav på inte bara yttre renhet, utan hjärtats renhet. Ett helt annorlunda hjärta, ett helt annorlunda inre. Om man begränsar laguppfyllelse till en ytlig, yttre laguppfyllelse. Ni kommer ihåg kanske Jesu ord om hur man är ivrig att göra utsidan på bägaren ren. Och inne i bägaren så är det full av lort och smuts och elände. Eller man har väldigt vackra gravvårdar eller gravstenar. Och det ser ju fint ut, men där bakom så är det förruttelse och benknotor. Luther talade om sin kropp och kallade den lite drastiskt för en masksäck. Luther växte alltså upp i en kyrka där man blandade samman lag och evangelium, och det gjorde väldigt svårt för Luther. Han ville få frid med Gud, och ni vet hur han kämpade, och det dröjde länge. Det var inte så underligt innan han verkligen såg till fullo den stora skillnaden mellan lag och evangelium. Så genom den katolska kyrkan hade han blandat in och lärt sig att blanda in lagen i evangeliet. Så då gällde det, för att få del av evangeliets gåva, så gällde det ju att uppfylla vissa villkor. Och han kämpade och han kämpade för att uppfylla dessa villkor. Men han kunde inte bli riktigt fri, riktigt glad, riktigt lycklig. Vi hörde härom kvällen, eller var det en förmiddag, att det dröjde ju faktiskt ändå fram, förmodligen alldeles mot slutet av 1518, alltså lång tid efter uppspikandet av teserna, eller kanske till och med alldeles i början av 1519, som man helt upptäcker, nyupptäcker det villkorslösa evangeliet. Och då blev han fri. Då säger han, då blev jag eleuterios. Nu hade han börjat att läsa mycket i Bibeln på grekiska och på hebreiska. Och på grekiska så är att vara befriad, en fri människa, äntligen. Det heter på grekiska eleuterios. Nu är jag eleuterios. Nu ser jag att himmelen är inte bara på glänt för mig, och den kan öppnas om jag uppfyller ytterligare några villkor, utan nu är himmelens portar, säger han, vid öppna. Och när han nu drabbas av stora svårigheter under 1519 och 1520, så tror jag att det var just den här upptäckten som gjorde att han orkade. Han mötte ju oerhört mycket motstånd. Och just under 1519 så drabbar han ju samman i en debatt med en lärd professor i katolska kyrkan, där man disputerar i juli månad 1519, och det var tuffa tag. Och när han där då tydligt lyfter fram det han har upptäckt, och också att man kan inte sätta påven och den katolska kyrkans lagar och stadgar över Bibeln, då hade han ju angripit själva grundbulten i den katolska kyrkobyggnaden. Och han blir förklarad som kättare, och kättarprocessen sätter igång och tar fart. Och under 1520 så arbetar man ju fram en bulla som börjar med orden att en vildgalt har brutit sig in i Guds vingård. Och den där bullan får man fram då på sommaren 1520, men den når Luther först den 10 oktober. Han har 60 dagar på sig att återkalla, revoco. Jag återkallar, skulle han säga. Jag återkallar mina kätterska åsikter och jag återkallar mina kätterska skrifter. Men det kunde han ju inte göra, för han hade nu upptäckt vad Bibeln verkligen lär om lag och evangelium. Och han hade 60 dagar på sig, så det betyder att de 60 dagarna hade tagit slut den 10 december 1520. Och då tog man ut till Elstertor, till stadsporten utanför Wittenberg. Och där tillsammans med kollegor och studenter så bränner han den här bullan tillsammans med katolska skrifter och böcker. Och då var saken klar. Det var bara en process som skulle gå igenom. Så skulle det officiellt förklaras att han var bannlyst. Och därmed så skulle också, enligt den världsliga makten, vara klart att vem som helst fick döda honom. Så han stod under dödshot. Och det är ju märkligt att just detta år när det här händer, 1520, då skriver han tre av sina viktigaste skrifter. Och den allra finaste pärlan, den har vi med i den här boken, som klargör så tydligt det jag skulle tala om nu, lag och evangelium. Men nu kan jag säga, nu läs den här så kan jag sluta nu. Det är alltså om en kristen människas frihet att vara en eleftherios, att vara fri, befriad. Men jag ska utveckla lite grann om vad det då innebär att rätt dela lag och evangelium, att kunna skilja på rätt sätt lag och evangelium och tillämpa det rätt. Luther säger att det är en stor konst. Han till och med talar om att den som kan skilja lag och evangelium rätt, han är en stor teolog. Men de menar inte bara att teoretiskt kunna skilja mellan lag och evangelium, för det är egentligen inte så svårt. Lagen riktar blicken mot oss, vad jag ska göra. Medan evangeliet riktar inte blicken inåt mot mig, utan upp mot Kristus, vad han har gjort för oss. Så det är ju ganska lätt att förstå. När man har det klart för sig och läser Bibeln, så kan man nog någorlunda skilja mellan lag och evangelium. För att lag, det är alltså det som ställer krav. Men ni vet hur lätt det är att vi ändå blandar ihop det. Så när vi börjar tala om evangelium så säger jag, du måste tro. Och då är vi inne på lagens område. Och du måste, och du måste. Och nu gäller det för dig att du verkligen gör så och så. Och då formulerar man sig enligt lagens sätt att formulera sig. Så vad Luther menar när han säger att det är en svår konst, det är inte bara att kunna skilja mellan lag och evangelium, mellan krav och löften, rent teoretiskt, utan också att kunna tillämpa det på sig själv, på sitt eget samvete. Och det är inte så lätt. För när man då som troende, jag tror faktiskt på Jesus Kristus. Men sen så ser man ju att Bibeln talar väldigt mycket om du verkligen är född på nytt. Om du är en troende så följer ju av detta att du gör goda gärningar och att du vill det och detta. Och så tänker man blicken mot sig själv och så säger man, ja, men är jag verkligen en troende? Är jag verkligen ett Guds barn, då borde det ju vara så och så med mig. Och så börjar man att undersöka. Och det är viktigt att undersöka sig. Det är viktigt att låta Guds lag drabba en. Men vad visar lagen när man då låter lagen drabba den? Jo, den ger en insikt om synd. Jag är inte ren. Och då tappar man ju modet. Jag ska ju vara ren. Jag ska vara rättfärdig. Och så tappar man bort i den stunden kanske att, ja, men lyft blicken, där är din renhet. Där är din rättfärdighet. Ja, men det ska ju bli något med mig också. När jag nu har sett detta så bör det ju bli goda frukter. Och så letar man efter sina frukter. Och om man vill bygga på glädjen och vissheten och kunna säga som Luther, jag är en eleuterios. Då kan jag inte det på grundval av undersökningen av mina frukter. Och det är inte heller meningen. Och Luther kom ju så småningom fram till detta. Först gjorde han så att han letade i sig själv. Och så försökte han att göra ytterligare åtgärder för att få till det. Men vilken befrielse när han då upptäckte att han var på fel väg. Det var inte där han kunde finna det, utan bara i Kristus. Och när han säger nåden alena, så ser man väldigt ofta i hans skrifter att det är precis liktydigt med Kristus alena. Kristus alena. Därför att, och när han säger tron alena, så är det Kristus alena. Därför det att tron, det är att lita på löftesordet om Kristus och vad han har gjort för mig. Och det här har naturligtvis funnits i kyrkan före Luther. Som vi hörde av Stefans predikan, det är inte nytt. Men under medeltiden och framöver här så gick detta evangelium mer och mer förlorat. Och reformation som vi nu firar, 500-årsjubileet av reformationens början, ska vi säga. Det betyder ju inte, som många säger, att det betyder förändring. Man ska vara öppen för förändringar. Utan reformation betyder återforma. Formen, alltså den rätta formen, det rätta evangeliet, hade gått förlorat. Vi ska tillbaka till vad Bibeln säger. Återforma. Den sanna kristendomen hade blivit kroppsskadad, brukar jag uttrycka det. Om inte, den har fått en rejäl buckla, ja, ännu mer. Och det gäller då alltså inte att skapa något nytt, utan att låta den ursprungliga rätta formen av kristendom träda fram igen. Reformera, reforma. Nu kan det tur och retur. Re betyder tillbaka igen. Flytta tillbaka. Det var först, som jag sa, mot slutet av 1518, början av 1519, som Luther kom till full klarhet. Han hade ju trott att orden i Romarbrevet 1:16-17 om Guds rättfärdighet handlade om lagens krav på oss att vara rättfärdiga. Han hade ändå jobbat med Bibeln ordentligt från och med 1512 på hösten. När han då hade blivit doktor i den heliga skrift och han fick studenter som han skulle undervisa, så var han ivrig att undervisa dem i skriften. Och en bok som han älskade och har brukat så mycket, det är ju Saltaren. Så han börjar en föreläsningsserie 1513 just med Saltaren. Men hur svår är inte Saltaren om man inte kan skilja mellan lag och evangelium? Har ni tänkt på det, att det På några psalmer ser det ut som om psalmisten är lite självgod eller självrättfärdig. Se till min rättfärdighet, kan det stå. Ja, det är inte mycket att komma med min, den jag producerar. När Luther hade kommit till den här insikten om att rätt dela lag och evangelium och upptäckte det villkorslösa evangeliet, då sa han, nu måste jag börja om igen. Nu är jag mycket bättre exeget. Jag har föreläst om Saltaren, jag har föreläst om Romarbrevet. Han hade långa serier om de här bibelböckerna. Han hade föreläst om Galaterbrevet. Och samma år som han spikade teserna så hade han på hösten börjat också med Hebreerbrevet. Men nu efter den här upptäckten säger han, nu måste jag börja om från början, för nu är han bättre exeget, nu förstår jag det här bättre. Så då startar han en ny undervisningsserie om Saltaren 1519. Och då går han så djupt där så när han kommit fram till 1522, då han nått fram till 22 salmen. Så det fanns mycket att säga om varje salm. Och han upptäcker då se till min rättfärdighet. Det var ju se på Kristus. Han är min rättfärdighet. Och har ni lagt märke till vad exegeterna idag har problem när det i vissa psalmer istället för att stå min själ. Det ser ut som om det skulle ha stått min själ, så står det min ära. Min ära. Och då tänkte jag, men det här är väl tryckfel, eller hur ska det förstås? Men min ära, det är ju min rättfärdighet. Min egen berömmelse, den är utestängd. Det är Kristus som är min ära. Det är Kristus som är min rättfärdighet. Ni kanske också har studsat över hur svåra syndare i Bibeln plötsligt förklaras rättfärdiga. Ja, vi förstår ju av när vi läser det nya testamentet att det måste ju vara Kristi tillräknade rättfärdighet. Det är frågan om när man tilltalar människor som de rättfärdiga. De är ju inte rättfärdiga i sig själva. De är syndare. Men de är rättfärdiga för Kristi skull. Eller när Paulus skriver brev till församlingarna och kallar medlemmarna där hälsade heliga i Korint. Och det var ju alla möjliga typer i Korint. De var skröpliga och oheliga i sig själva. Men som troende så räknas de som helgon, som heliga för Kristi skull. Och när vi läser då i Gamla testamentet att en så svår förbrytare mot Guds bud som David, så kan det stå så här. Han höll mina bud och följde mig av hela sitt hjärta. Han som var en så stor syndare både i tankar, ord och gärningar. Herren sa till Jerobeam, som Herren gjorde till först över de 10 nordliga stammarna. Se, jag har upphöjt dig ur folket och satt dig till en först över mitt folk i Israel. Jag har ryckt riket från Davids hus och gett det åt dig. Men du har inte varit sådan som min tjänare David var. Han höll mina bud och följde mig av hela sitt hjärta. Så att han endast gjorde det som var rätt i mina ögon. Hur kan det stå så? Ja, det förstår vi snart när vi ska se vad Luther säger om vad Kristus har gjort för oss som tillräknas oss. Han har för vår räkning gjort allt och lytt mig i allt. Och jag tänkte att avrunda det här föredraget med att citera lite grann ur de Lutherskrifter som vi plockar fram i den här boken. Rättfärdiggörelsen genom tron. Luthers nyupptäckt av det villkorslösa evangeliet. Jag tar först några citat ur den här fantastiska skriften om en kristen människas frihet. Den består av 30 stycken, markerade väldigt tydligt här i boken. Och i det 8:e stycket så skriver Luther, det finns 2 olika slags ord i Bibeln. Det finns lagens ord som lär vad man ska göra, men ger ingen kraft till att göra det. Och det ser vi återigen om vi då kan tillämpa lag och evangelium rätt, att när vi ser lagens ord och ser vad vi ska göra och blir förskräckta, det har jag ju inte gjort, så får jag ingen kraft av lagen, utan blicken måste då höjas till evangeliet om den helt villkorslösa och oförtjänta benådningen eller förlåtelsen. Det ger kraft att vilja och göra det som lagen vill att jag ska göra. Han skriver i stycke 9, evangeliets ord innehåller Guds erbjudande som skänker vad buden kräver och fullgör vad buden befaller. Gud ensam befaller, han uppfyller också ensam. Lägg märke till det. Det är han som uppfyller allt ensam, och det för mig. I stycke 13 säger han, tron uppfyller alla bud och gör en människa rättfärdig utan alla gärningar. Tron alena är människans rättfärdighet och alla budens uppfyllelse. Tron alena, det vill säga tron, det är att säga ja till löftet. Det är att gripa om Kristus, och Kristus alena är min rättfärdighet. I 16 stycket säger Luther, en kristen människa är fri från allting och över allting. Hon behöver inte några goda gärningar för att bli rättfärdig och salig. Tron ger henne allt i överflöd. I det 18 stycket säger han, om en kristen plågas av synd och fruktar för döden, så är den troendes tröst att Kristi rättfärdighet tillräknas honom och att hans synd inte mer tillhör honom utan Kristus. Vilken tröst. Den andra delen i om en kristen människas frihet från och med 19 stycket handlar då om lagen, och han vill här besvara alla angrepp han har fått. Det är många, skriver han, som har förargats över vad som sagts i det föregående. Och brukar säga, och nu tron är allt. Och tron alena räcker till att göra människan rättfärdig. Varför är då goda gärningar påbjudna? Och så går han igenom det, och det är en fantastisk läsning som rekommenderas på nytt. I 21 stycket säger han, de goda gärningar får inte göras med syftet att människan ska bli rättfärdig inför Gud genom dem. Det är en väldig skillnad att göra goda gärningar för att försöka klättra upp till himlen eller bli rättfärdig, eller göra goda gärningar av glädje och tacksamhet över att jag är förklarad rättfärdig bara på grund av vad Kristus har gjort för mig. I 24 stycket säger han, rättfärdig och salig kan ingen bli genom bud och gärningar, utan bara genom Guds ord, det vill säga genom hans löfte om nåd och genom tro. Guds gudomliga ära består i att han gör oss saliga helt gratis och av ren barmhärtighet genom sitt nådesord, inte genom våra gärningar. I den här boken tar vi också upp företalet till Romarbrevet. Och där hittar vi mycket av Luthers viktiga undervisning om lag och evangelium. Lagen kräver inte bara yttre gärningar, utan att hjärtat är med. Lagen kräver inte att vi nu älskar vi Gud, men vi gör det lite motvilligt, utan kräver ett hjärta som gärna vill och frivilligt göra allt gott. Gud ser till hjärtat. Där man inte gärna och med glädje gör det goda, är inte hjärtat i harmoni med Guds lag, skriver han. Det är därför, skriver han, som psalm 116, vers 11 kallar alla människor lögnare. eftersom ingen av hjärtat håller eller kan hålla Guds lag. Och det är en viktig och djup insikt som Luther lyfter fram, men han har ju hämtat det ur skriften. Och jag ska läsa vad Paulus skriver i Romarbrevet 7. Själv är jag kötslig, skriver Paulus, såld till slav under synden. Jag kan inte fatta att jag gör som jag gör. Det jag vill, det gör jag inte. Men det jag hatar, det gör jag. Jag vet att det inte bor något gott i mig, det vill säga i mitt kött. Viljan finns hos mig, men inte förmågan att göra det goda. Det goda som jag vill gör jag inte, men det onda som jag inte vill, det gör jag. Alltså detta är en troende, den nya människan har fått en ny vilja, men har ändå kvar detta onda kött. Det finns ju grupper som lär att man har blivit också syndfri i sig själv, i sitt eget kött, olika helighetsrörelser. Och de säger ju då, det här handlar inte om den troende omvände Paulus. Utan det här beskriver han hur han tänkte och hur det var innan han blev kristen. Och det är ju helt i strid med sammanhanget och vad som står här. Nej, det här är du och jag. Det här är kristna människor. Vi har fortfarande kvar köttet, den onda människan, som gör att det vi vill till vår nya människa, det gör vi inte. Alltså, för att få frid med Gud och bli glad och bli en eleuterios, så går det inte genom att då vi tittar, nu är jag ju troende och nu så ska jag ju vara så och så. Och så ser jag, men vilken dålig kristen jag är. Är jag verkligen en kristen? Och då gäller det att hitta trösten och den nya viljan och den nya lusten till bättring bara genom det glada budskapet, genom evangeliet. Du är förlåten. Du är rättfärdig, inte i dig själv, men för Kristi skull. Och Paulus slutar ju därför det jag nu läste med orden. Jag arma människa! Vem ska rädda mig från denna dödens kropp? Eller som Luther säger, denna masksäck. Vem ska rädda mig från denna dödens kropp? Gud vare tack. Genom Jesus Kristus vår Herre. Vi ser hur detta med att rätt dela lag och genom hör ihop med det som vi har hört om igen här. Jesus först. Jesus först. Jesus. Jesus. Jesus Kristus. Och den här skriften tar ju upp också då den själva grundläggande frågan med vilket kyrkan står och faller, nämligen rättfärdiggörelsen genom tron. Där det är ganska många som nyligen har varit lite debatt i kyrka och folk om detta. Finns det verkligen objektiv, allmän rättfärdiggörelse? En förklaring att för Kristus skull är världen förklarad rättfärdig. Han har gott gjort för precis varenda en. Också de som vänder ryggen inte blir glada över det, inte tar emot det. Och då säger han, ja, det finns en försoning, en allmän försoning. Men för att det ska bli en rättfärdiggörelse är det någonting som du också måste göra. Och då stoppar man in lagen i evangeliet och förstör evangeliet. Då har man inget villkorslöst evangelium. Jag skulle vilja flika in här att har ni tänkt på att när Luther säger så här, det gör han i Stora Galaterbrevskommentaren. Sann tro är hjärtats fasta förtröstan, ett starkt instämmande som griper tag om Kristus. Då finns det bevarat ju, det är några ord i Bibeln som man inte har översatt. Kommer ni på några ställen i Bibeln där man inte har översatt det till svenska? Det ena ordet är amen. Det är ju inte svenska egentligen. Amen. Heter likadant, ja, på både hebreiska, grekiska och ska vi säga då på svenska. Det säger Och det är svaret på löftesordet. Att man instämmer i det. Du är förklarad rättfärdig. Helt oförtjänt. Du har inte förtjänat det. Du är en svår syndare. Men jag förklarar dig rättfärdig bara för Kristi skull. Tron, eller det enda som fördömer ändå, det är ju otro. Som säger, det där är inte sant. Ska jag vara rättfärdig så ska jag fixa det på egen hand. Men tron, det är ett starkt instämmande i löftesordet. Och då, det är när man säger amen. För amen betyder, det är sant. Det du säger till mig, jag tror det. Det är för att du säger det till mig och du har visat vad Kristus har gjort för mig. Amen, det är sant. Så det behöver inte översättas. Och verbet för att tro på hebreiska, he-emin, är alltså bildat på ordstammen amen. Och det betyder alltså att det är sant att bejaka Guds löfte. Sen har vi ett ord till och det är halleluja. Ja, ja, det är en förkortning av Herren. Halleluja, det är riktat då till pluralis till många. Lovprisa Herren. Varför då? Jo, det är för att han är min rättfärdighet. Och det står ju redan i Jeremia, Messias, Herren. Han är Herren, min rättfärdighet. Så min berömmelse, den är inte mina gärningar, utan det är Herren, det är vad han har gjort. Så det behöver aldrig översättas. Så där har vi nu två ord som stryker under det där att det är att instämma i löftesordet och inte möta det med ett avvisande. Det är bara avvisandet som fördömer. Det är bara avvisandet som fördömer. Läs Johannes evangeliets 3 kapitel till exempel. Amen och halleluja. Och sen finns det ju ett uttryck till som är hämtat via latinet. Jag minns ett ord som Per Jonsson tyckte mycket om. Han ville inte översätta det heller i psalmerna. Det är Kyrie eleison. Och det betyder Herre förbarma dig. Och vad innebär det? Herre förbarma dig. Det betyder jag har inget att komma med. Och skryta med och lyfta fram. Jag har inga meriter inför Gud. Alla meriterna är Kristus. Som räknas som mina. Vi har inget att komma med. Luther, han uttryckte det så här. Vi är tiggare. Vi är tiggare. Längre kommer vi inte. För Kristi skull rättfärdiggör tro. Eftersom den har som sin skatt Kristi rättfärdighet. Och eftersom Kristus är närvarande. En människa förklaras rättfärdig inte på grund av sin kärlek utan på grund av Kristus. Det är citat av Luther från stora Galaterbrevskommentaren. Ja, jag har skrivit upp här massa citat men det förstår jag ju att de kan jag inte läsa upp nu för då skulle ni ju bli alldeles uttröttade. Men ett par till kanske ändå. Luther skriver i stora Galaterbrevskommentaren: jag upplever fortfarande varje dag hur svårt det är att tro att det inte är för heliga, rättfärdiga, värdiga och vänner som Kristus har offrat sig, utan att han har gjort det för ogudaktiga syndare, ovärdiga och fiender som förtjänat Guds vrede och den eviga döden. Därför ska den som förstår, skriver han, att rätt skilja evangelium från lag, tacka Gud och veta att han är teolog. Jag har säkert ännu inte lärt mig att i frestelsen upprätthålla denna skillnad så som jag borde. Nej, där kommer den stora svårigheten. Vid frestelser och svårigheter så vill vi ändå försöka hitta någonting och så tröstas vi det. Jag är ju uppvuxen i bibeltrogna vänner sammanhang och där kunde man få höra det ljuvliga evangeliet och det predikade som Kristus och vad han har gjort för oss. Men inte så sällan kom det på slutet. Men, nu min vän, hur är det med dig? Är det möjligen så? Eller är det kanske så? Och vad hände då på slutet? Först hade man glatt sig över och så hade man sett Kristus, så blev man glad. Och jublande glad över Kristi rättfärdighet. Och sen, men min vän, hur är det nu? Är det möjligen så? Och sen försökte man då, har du verkligen tillräckligt djup syndakännedom? Till och med det ju, lyfte man ibland fram, tyckte jag, som då en merit, och så tänkte man efter, känner jag mig tillräckligt syndig? Ja, men det var ju bra. Det börjar ju inse, som Luther också lyfter fram, att vi är svåra syndare hela tiden. Och, men man skulle på något sätt försöka finna tröst i det. Jo, men nu har jag nog tillräckligt mycket syndakännedom. Så nu är jag nog ett Guds barn. Så nu får jag i alla fall vara glad. Och då försökte man hämta trösten och friden hos sig själv och sina egna gärningar. Att ja, jag inser i alla fall hur usel jag är. Och skulle man hänga lite grann på huvudet, och här skulle man efter nattvarden också gå lite som om man hade fått gift istället för Kristi rättfärdighet när man lämnade nattvardsbordet. Ja, nu överdriver jag lite grann, men bara för att illustrera hur viktigt det är att det är bara evangeliet som är räddningen och som är trösten. Luther skriver, dessa båda, evangeliet och lagen, ska skiljas från varandra lika skarpt som Gud skilt himlen från jorden, ljuset från mörkret, dagen från natten. Och han säger, denna punkt om skillnaden mellan lag och evangelium är ytterst nödvändig att känna till, eftersom den innehåller en sammanfattning av hela den kristna läran. Att i ord ta fram skillnaden är inte svårt, skriver han. Men i praktiken finner man att evangeliet är en sällsynt och lagen en flitig gäst i samvetet. Just så. Som följande ord vill jag läsa som avslutning. För Luther, och då hämtar jag lite grann ur den här skriften. Har ni sett hur vacker den är? Och jag tror ju detta, att man får människor att förstå detta med lag och evangelium ordentligt. Och jag tror att det här kanske kan hjälpa till att göra det. Och då citerar jag ur sidan 110 här i boken. För Luther är tron och Kristus så intimt sammanflätade att uttrycket tron alena och genom tron för honom blivit liktydigt med Kristus alena och genom Kristus. Det är ett missförstånd om man föreställer sig att Kristus visserligen med sitt lidande och sin död förtjänat åt oss rättfärdiggörelsens nåd, men att människan sedan måste uppfylla vissa villkor innan Gud verkligen rättfärdiggör henne. Evangeliet innehåller inga villkor. Det gör däremot lagen. Men lagens villkor får inte blandas in i evangeliet. Och på sidan 111. Hela trons visshet och styrka har sin grund i gåvan som tas emot. Vissheten om att vara rättfärdiggjord har inte sin grund i den helgelse eller förvandling som följer på tro. Om så vore fallet kan syndaren aldrig vara viss om förlåtelsen, om rättfärdiggörelsen. Då måste hon fråga sig om hennes förvandling är tillräcklig. Det ger ingen visshet att försöka se in i sig själv, sitt inre, utan bara genom att se på Jesus. Det Jesus har gjort ger visshet. Det är fullkomligt och det är sant. Alltså, Jesus först, Jesus först. Och amen betyder just, detta är sant. Tack ska ni ha som har orkat lyssna.